Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag förmiddag och den här veckan så är jag nyfiken på tjejen som vet hur man tar hand om sig själv under småbarnsåren. Miriam Geierhofer, god morgon.
God morgon, Hasse.
Du, alltså, sömn, så här, din relation till sömn 2019 efter två stycken barn.
2019 är det faktiskt helt okej. Det är väl ett av de bästa åren på länge. Men några år före det var det betydligt sämre, kan man säga.
Men du, alltså, är lite trött, bara annars bra.
En standardfras som jag tänker att många småbarnsföräldrar, inklusive jag själv, använder under många år.
Ja, jag var lite trött sådär, annars så. Vi lärde känna varandra när du fick ditt första barn och sen kom det ett barn två. Kan du berätta din resa med småbarn och alltså, tröttheten som kom krypande allt mer?
Det första barnet var ett exemplariskt barn.
Som ett A-barn där.
Ett mycket bra A-barn. Det kommer han dra nytta av hela livet. Nej, men han sov hela nätter i egen säng från att han var 5 veckor. Ett sånt där barn som typ bara finns i sagorna, känns det som. Och då tänkte jag och hans pappa att men skaffa syskon tätt. Det kanske ändå är bra. Vi är ju inte så slitna. Och så när han var 1,5 så fick han en lilla syster. Och hon sov inte på 2,5 år. Och jag blev jättesjuk av den sömnbristen.
Du tog det sig den när du blev supertrött?
Det började, de fysiska symptomen som jag märkte, de kopplade jag aldrig ihop med trötthet utan, och jag var dessutom för trött för att ens orka kolla upp det. Men jag hade mycket stickningar och domningar i armar och ben, många sådana här saker i huden, att det kändes som att det rann så här kallt vatten ner för ryggen, många olika sådana saker som neurologiska grejer som jag inte hade haft tidigare. Men sen när hon var 1,5 och då hade jag sovit jättedåligt, ja verkligen i 1,5 år, blivit väckt jättemånga gånger per natt, inte haft sammanhängande sömn på otroligt lång tid. Då var jag hemma och skulle jobba undan lite grann innan jag gick till jobbet och satt vid datorn, skulle hämta lite mer kaffe, reste mig upp och ramlade ihop på golvet för jag kunde inte gå. Mina ben bar mig inte och lång historia kort, jag blev jätterädd, ringde ambulans. De trodde att jag hade fått en stroke, plockade med mig in till akuten och undersökte mig från topp till tå. Men jag var tydligen bara lite trött.
Lite bara lite trött. Var det så här läkaren sa, du är bara lite trött, Miriam?
Det var faktiskt vad läkaren sa. Det var, jag gjorde ganska många undersökningar. Jag utreddes för MS och massa saker just på grund av de här neurologiska sakerna i kroppen också. Men när jag hade gjort den här sista magnetkameraundersökningen och verkligen var kollad inifrån och ut. Och då ringde neurologen och sa, ja, nu har vi fått svar på alla testerna här och du är jättefrisk, men med tanke på det vi har pratat om din livssituation och hur det ser ut på nätterna och med vardagen, så är det nog så att du bara är lite trött.
Så tänkte, no shit, alltså, du behöver inte gå igenom de här undersökningarna. Men du hade ingen aning om att det var tröttheten då alltså innan du fick, när han berättade för dig?
Nej, jag tänkte ju att jag har ju en hjärntumör som någon har missat. Det här är så här dåligt kan man inte må i kroppen av bara sömnbrist. Jag hade aldrig hört talas om det innan. Så att jag tänkte, först blev jag lättad för att de inte hade hittat någonting. Och sen blev jag orolig igen för att jag tänkte att det måste ju vara någonting som de har missat.
Såklart.
Så försökte jag hitta någonting och läsa på. Och bara någonting som kunde hjälpa mig igenom det här. För jag hade ju försökt allting med henne. Det gick inte att få henne att sova. Hon sov superoroligt. Hon vaknade, hon väckte sig själv hela tiden. Hade jättemycket mardrömmar, nattskräck. Bara allmänt liksom knölig. Och eftersom ingenting hjälpte så ville jag hitta någonting som kunde hjälpa mig att liksom genomlida den här tiden. Men det fanns ingenting. Det verkade vara liksom en allmän åsikt att småbarnsföräldrar är trötta och det är man några år och sen går det över och så återgår livet till det vanliga. Mm,
eller hur? Och för att göra en ännu lång historia lite kortare, du skrev en bok om det som jag sitter och håller i min hand, en av årets viktigaste böcker, många som säger.
Ja, det håller jag med om. Jag är partisk, men det som jag kände att jag saknade var just någonting att läsa på om hur man tar sig igenom den här perioden när man inte får sova. Det är liksom, det finns ju hur många böcker som helst som handlar om hur man själv sover bättre, men då finns det ju inte med i beräkningen att någon annan väcker den hela tiden. Nej. Och det finns hur många böcker som helst om hur man får sitt barn att sova bättre, men när alla de här knepen och metoderna inte funkar, då har man ju liksom en situation där ett barn väcker den hela tiden och man själv mår som man mår, och hur ska man då göra? Så att när hon började sova helt av sig själv efter 2,5 år, så tog det ytterligare ett halvår för mig att börja sova bättre.
För det var som en betingad reflex nästan?
Ja, jag vaknade dels alla tider som var hennes normala vakningstider, om man säger. Ja, du fattar. Och sen hade jag jättesvårt att somna om, och så tänkte jag, har hon inte vaknat än, då kommer hon säkert vakna snart. Och jag tänkte att nu har mitt sömncentra liksom blivit helt förstört. Jag kommer aldrig mer kunna sova bra. Men efter ett halvår då, eller när hon var 3, då kunde jag börja sova bra själv också. Och då märkte jag sån himla stor skillnad i mitt mående. Det var verkligen så här, som man ser på filmen, och bara så här, solen går upp, vilka vackra färger. Det var
som att hälla vatten på en blomma.
Det var verkligen
en vissen höstblomma som fick lite vatten och näring.
Och så kände jag bara, men gud, för då kunde jag liksom i relation till hur, och det var inte så att jag mådde superbra, jag mådde väl helt normalt, det var bara att jag mådde så pass mycket bättre än vad jag hade gjort innan. Och då blev jag så otroligt ledsen, för att jag kände att gud, jag har liksom gått runt och varit sur och ledsen och liksom grinig under, men hela mina barns typ uppväxt, nu har de ska ju växa upp lite till, men just att jag kände att jag hade förlorat så många år bara på grund av detta. Och också att men gud, man kan verkligen bli så här dålig bara av sömnbrist. Det här måste jag skriva en bok om, och så gjorde jag det.
Du har mött massor med både forskare och människor som har varit i samma situation som dig. Vad säger forskningen om det här under småbarns? Är du ensam om den här? Alltså, du tog det ju ganska till den långa extrema. Du blev så trött så att du kollapsar i princip.
Ja, alltså jag är inte ensam om varken om att kollapsa eller om att vara trött och må dåligt. Det är ju hur vanligt som helst. Sen kanske det inte går så långt att du är tvungen att åka ambulans till akuten. Och det är ju också en sak som jag har lärt mig under tiden som jag har skrivit boken. Jag har ju intervjuat massa olika forskare och experter inom massa olika områden. Boken handlar inte, det är inte en bok om hur jag mådde när jag mådde dåligt. Nej. Det hade varit en supertråkig bok. Och alla de säger ju samma sak, att det är liksom så himla... problemet med sömnbrist är mycket att man blir en sån där människa som inte man försöker göra någonting åt det, men när det inte går så bara genomlider man det, och så går man runt och bara mår automatiskt ännu sämre.
Om du hade fått, alltså om du hade haft den här boken, alltså vad hade du tagit till dig mest av själv liksom, förutom att känna igen att det finns andra som är faktiskt i samma livssituation?
Det hade aldrig fått gå lika långt. Jag hade aldrig härdat ut på samma sätt. Det tänker jag är ett av de största problemen för dels som många som är liksom så här högpresterande. Man tänker att men gud, det är ju det är inte så farligt. Alla andra klarar jag av detta. Jag ska bara härda ut en dag till. Ett stort problem för våra familj är att vi inte har någon släkt som kunde hjälpa till att avlasta på nära håll. Men det går ju liksom... Om man vill så går det ofta att lösa, antingen med olika former av barnvaktstjänster, eller att man kan, om man nu inte vill ha liksom en främmande människa såklart som passar ens barn på natten, det kanske vissa inte tycker är så himla härligt, då kan man ju ha avlastning med andra saker istället. Att man, om en kompis säger, kan jag hjälpa till med någonting? Nej, jag sitter fast med bebisen och ammar och på natten och så, men kom gärna hit och städa mitt badrum. Kan du åka och storhandla till mig? Alltså att man kan få hjälp med någonting annat, för det är så mycket som man fortfarande ska hinna med. Och en sak som jag också hade lärt mig om jag hade haft den boken, det är att sömnbrist inte nödvändigtvis är att man går runt och gäspar och är trött, utan det som händer i kroppen under långvarig sömnbrist, bland annat, det händer ju jättemycket saker, men det är ju att dina stresshormoner är i taket hela tiden. Och för min del så yttrade sig inte sömnbristen att jag liksom gick runt som en zombie och i en dimma och gäspade och bara ville gå och lägga mig, utan jag var ju überstressad. Alltså jag var ju helt så här, jag hade liksom kaninhjärta och bara
på spänn hela tiden.
Ja,
liksom.
Hela tiden. Och allting var så himla jobbigt, så som det är när man är, när man närmar sig. Det blir ju som en slags utbrändhet. Och ja, du vet, man ska ut, man ska packa med sig 2 ungar och sen får man vända 5 gånger. För först glömde man blöjorna och sen glömde man bilnyckeln och sen glömde man någonting annat. Och så slår man på sig själv för att man tänker
alla
att
de där små grejerna blir gigantiskt stora plötsligt.
De blir jättestora, och samtidigt så är det ju inte så här att man tänker att det är sömnbrist, utan jag kände mig själv att jag var en riktigt, riktigt dålig förälder. Varför klarar inte jag av att ta hand om 2 barn? Så himla jobbigt är det väl inte att vakna, kliva upp, äta frukost. Alltså, men allting kändes som att bestiga Mount Everest liksom.
Hur kommer man runt det här nu? Alltså, du som har träffat alla de här kloka människorna, för jag tror att även folk som inte är i småbarnsåldern nu men är den här halvt utbrända, har jobbat och sovit dåligt och alltså ackumulerad sömnbrist, för det kan ju drabba många andra människor, tänker jag också. Alltså, vad är det man ska, alltså för att bryta den cirkeln?
Jag tänker att man ska vara vaksam på hur man mår och att man ska vara jätteduktig på att säga nej och kanske liksom räkna med. Jag var ju en sån gravid människa som bara, ja men jag ska ha med mitt barn överallt och de får sitta där på höften när jag går på det ena, det andra. Men att man kanske får vara beredd på att under en period, om det är så att jag inte orkar, så är det bättre att jag säger nej än att jag liksom tvingar mig iväg på någon tillställning där jag ska stå i ett hörn och inte komma ihåg knappt vad jag själv heter. Istället får bara ta den extra tiden och vila, och framförallt att det är under en väldigt kort period, det går över.
En god natts sömn, liksom, alltså, det räcker ju inte det när man har sån här ackumulerad sömnbrist. Hur tar man igen den, tänker jag ibland? För ibland vet jag att jag kan gå runt i perioder som jag sover kanske 5-6 timmar om dygnet och kanske ibland mindre, liksom, för man jobbar väldigt mycket och man är lite halvt uppstressad. Sen behöver jag någon sån här lite längre fram, kanske ett par veckor, så behöver jag en hel helg och bara sover som tusan. Kan man ta igen den där bortknoppade sömnen?
Det kan man faktiskt göra. Kanske inte så där långt som du säger. Kroppen kompenserar, kroppen fokuserar lite mer på själva kroppen för hjärnan när det kommer till sömn. Så har du sovit dåligt ett par nätter så kommer kroppen kompensera med lite extra djupsömn när du väl får sova sen. Så att det går liksom att återhämta sig. Det är som med allting, att det är ju liksom inte stressen eller liksom allt det som är farligt. Det farliga är ju när man inte får vila emellan. Och då kan det ju vara så att om man är två föräldrar och en jobbar och en är föräldraledig, så kan det vara så att man hinner sova i kapp lite grann på helgen. Men det farliga är att man börjar liksom tänja på det här, så att om man aldrig får sova i kapp, då blir det svårare att väl kunna sova i kapp. För mig tog det ju 6 månader att bara komma i kapp, och då sov ändå mitt barn. Hon började sova liksom typ hela nätter ganska snabbt när hon väl började sova. Men det hjälpte liksom inte. Och jag hade ju tillfällen när jag kanske var borta en lång helg eller åkte på semester en vecka utan barn och fick sova. Men det, så fort jag kom hem och blev så här väckt 2 nätter, så bara kraschade jag totalt igen. För det hjälpte liksom inte.
Vad var det märkligaste du upptäckte, den här största aha-upplevelsen bland de här människorna och forskarna som du har träffat? För jag tänker att sömnforskare är ju jättespännande, och neurologer som pysslar med det här.
Ja, det är... Om jag fick göra om mitt liv så hade jag valt den arbetsbanan istället. För nu tycker jag att hjärnan är typ det mest intressanta som finns.
Okej. Har du hittat något spännande där bland alla människor du har träffat?
Ja, men jag har hittat jättemycket. Jag har träffat jättemycket spännande människor som jobbar och är jätteduktiga inom sina olika områden. Det jag tänker mest är nog att vi tar våra hjärnor och våra kroppar är så himla mycket för givet. Det är så mycket som ska funka, och allt börjar ju i huvudet, och om man inte får sova ordentligt så börjar liksom hjärnan stänga ner olika delar för att den sparar lite på sin energi helt enkelt. Och det, när man väl börjar läsa på om det så får man en annan respekt för, alltså, fysik överlag, biologi och hur vi funkar. Och det är väl det som jag tycker har varit mest spännande, att jag verkligen så här, efter allt jag har lärt mig när jag skrev boken, så har jag blivit väldigt mycket bättre på att ta hand om mig själv. Och jag kan säga så här utan att skämmas, ja tack Hasse för inbjudan till festen, jättetrevligt, men jag vill hellre vara hemma och sova istället.
Men visst,
för att det är liksom en viktig sak, och jag tänker att ja, då kanske du blir lite sur för det, men då får du bli det. Ja. Vill hon hellre vara hemma och sova än att komma på min fest? Men det är liksom, det är så viktigt för mig, och verkligen, för annars funkar ingenting annat i livet överhuvudtaget. Då blir det inga fester, då blir det inget kul överhuvudtaget.
Men det är ju, alltså det är alla som har varit i de här perioderna under småbarnsåren, det är som en sån här våt strumpa med gröt över huvudet, liksom. Man går omkring där och lullar omkring under en period, liksom, och just det här liksom samlivet också då, under den perioden när det är som allra jobbigast, liksom, ska vi? Nej, sova? Ja, alla dagar i veckan.
Jag hävdar ju att det råder undantagstillstånd under småbarnsåren för allt. Nu är det så här, nu får vi vara två parallella vuxna som går här. En får dammsuga i hallen, en får torka spilld gröt och en får göra puré någon annanstans. Det är liksom, man kan inte... Det ser väldigt härligt ut på film och i sociala medier, och hur man går runt och man är så himla nykära med sin lilla bebis, men allting är bara hemskt. Nej, inte allting, men att man också är lite beredd på att det kommer inte vara så himla romantiskt nu. Vi kanske bara ska innan vi hamnar med den här våta strumpan med gröt över huvudet, så kanske vi ska prata igenom om hur vi ska göra med detta. Mm. Och en sak som jag tänker också är jätteviktig, jag är liksom först i ledet för jämställdhet och dela lika alla dagar i veckan, men inte när det kommer till sömn, utan den som mår sämst av sömnbristen, den ska få sova mest. Det är det jag hävdar stenhårt, för att även om man tar varannan natt, om det är en av föräldrarna som mår sjukt dåligt av att bara få sova varannan natt, så måste den få sova mer. Och att man inte håller på att ha en tävling. Jaha, men du var ju ute och gjorde det här om dagen och nu ska jag göra det här.
Det är ingen jävla liksom millimeter blir... rättvisa här, utan...
Nej, precis. Att man får ta det lite grann för vad man behöver i relationen. Både vad gäller sömn och fritid och så. För att just det här med att, ja men nu jobbar jag och det, ja, mitt jobb är så himla viktigt och då måste jag få sova, för att annars kan inte jag jobba på dagarna. Om man då har det som i vårat fall, där hon blev 2,5 innan hon började sova. Och det finns ju barn som har sömnproblem längre än så, tyvärr, om någon sitter där och är orolig. Men så kan det ju vara. Ja, men då har båda föräldrarna börjat jobba. Ja, då ska man börja tävla om vems jobb som är viktigast. Så att man verkligen försöker ta hand om varandra och inte bara försöka...
Ja, för det kan bli någon ställningskrig där, både i förhållandet och sen dessutom då så ska barnen dessutom ha sitt inemellan där.
Ja visst, så att man liksom försöker tänka lite teamkänsla och verkligen att det är, nu gör vi detta tillsammans liksom. Vem mår dåligt, vad kan vi göra åt det? Kan vi göra så här? Och att man har någon kanske plan då innan man fastnar i det här hålet, för då blir det lätt att man bara traggar sig igenom liksom.
Då tänker jag säkert, där sitter säkert en och annan som precis går i väntans tider på att vänta på första, eller de känner igen, så då finns ju den här lilla, alltså jag skulle nästan kalla det som en liten manual, Miriam, för hur man i alla fall förstår vad som händer och vad som komma skall. Så alltså, jag tänker så här, lukta lite årets julklapp. Alltså, nu är det ju en mobillåda i år, Miriam.
Ja, sätt mobilen i lådan, plocka fram boken, ta något gott.
Och sov.
Och smaska på, precis. Läs lite grann. Orkar du inte läsa, bara stäng igen den och sov. Det är liksom prio ett.
Men du, vad har varit responsen från, alltså, forskningsvärlden, från barnavårdscentralen, de som jobbar med det här professionellt och tar hand om sådana uttrötta mammor som till exempel Miriam var för ett par år sedan?
Precis, jag har fått jättemycket bra respons. Jag har varit på lite olika sådana här barnmässor och hållit föredrag om sömnbrist och kommit i kontakt med olika så BVC och MVC, de som är, ja, det är de som är privata som är på sådana mässor till exempel. Men där är det också jättemycket att de jag har pratat med som jobbar med det känner kanske att man pratar för lite om sömnbrist. Mm. Att det är mycket så här gör du när du ammar, det här är en förlossning, samliv, alltså det finns lite olika sådana här föräldrautbildningsteman som man ofta kommer till. Det kommer någon tandsköterska och berättar att man ska inte ha läsk i nappflaskan och man ska borsta tänderna med fluor och sånt. Men att man inte har så himla mycket om just sömnbrist, just för att det räknas med så här, ja, men ett nödvändigt ont som kommer på köpet.
Tugga i det följer med.
Ja, precis. Och så tycker jag det är så himla synd att det är mycket med småbarnsåren, både med graviditet och förlossning och amning och allting ska man bara tugga i sig. Det här är så, allting är så naturligt och man ska ha ont och man ska må dåligt och det är så livet är. Och jag tänker att livet kan faktiskt vara på ett annat sätt om man gör lite andra val från början.
Och framförallt när man sitter där ganska så rädd och orolig och ingen annan talar om det, det finns ingen information om det, då kan man ju känna sig dels ensammast i hela världen. Jag kan tänka mig att alltså när du går till det absolut värsta, vi så där googlar upp alla våra symptom och så kan man ju ha i princip varenda sjukdom i världen.
Det har man ju alltid. Man är dödens lammunge vad man än vaknar upp med när man väl börjar kolla på internet.
Till och med min läkare sa till mig att du har internetförbud nu. Det var ett tag så jag ringde fram, men alltså, kan det inte vara så att nej, så här, sluta googla. Så bara,
precis. Ja. Nej, och så är det ju också att när man väl börjar kolla runt lite grann så hittar man, det finns ju också sådana pretto-föräldrar som bara, ja gud, men gör så här, för vi gjorde bara så här och då var det inga problem och barn funkar på det här sättet, ungefär som att inte alla barn är olika individer som funkar på olika sätt.
Nej.
Och man är, det skriver jag om i boken också, att om man är 3 personer då i en familj, oftast mamma, pappa, barn, då är man ju liksom 3 olika personer. Byter man ut det barnet mot ett annat barn, då blir det liksom en annan konstellation som funkar på ett annat sätt. Men det är som att jag är väldigt glad att vi förstod med vårt första barn att det var inte våran förtjänst att han sov så bra, utan det gjorde ju han helt på egen hand. För att om det hade varit så enkelt så hade ju inte vi fått ett barn som sov och ett barn som inte sov. Då hade ju vi valt att göra samma sak med barn 2 så att hon också sov. Men det är inte så barn funkar.
Nej.
Och är konstigt att vissa föräldrar inte vet det. Men gud, varför har ni inte gjort så? Gör så här istället. Men som att det skulle vara någon universal lösning på allting.
Det finns ju ingen manual liksom hur det, så här, mitt liv med barn, så check.
Det finns många sådana, men tyvärr så funkar inte den på alla barn. Och det tänker jag att det är också viktigt att veta från början.
Till de som går i omgivning och har vänner, kanske typ så här, mamma och pappa eller svärföräldrar som ser det här lite utifrån. Vad har du för goda råd att se till omgivningen som står runt? Vad har du haft för goda råd att säga?
Jag hade ju en omgivning. Problemet var att omgivningen var också ganska sömndeprimerad. Jag hade egna små barn att ta hand om och så. Så att det är... Men jag tänker, alltså just när det börjar bli så där att man märker att man är lite snurrig, man har aldrig lite tid, man tycker att man liksom försöker bjuda med till någonting och allting känns, man tycker att ens vän eller släkting eller så, att det börjar kännas, att allting börjar kännas jobbigt, att man kan steppa in lite grann då. Och just med problemet med sömnbrist är att det är svårt att avlasta på nätterna, det är gärna då man vill sova. Jag tänker att man kan ju också avlasta på dagarna. Jag är en sån människa till exempel som inte kan sova på dagtid. Det hade inte hjälpt mig om någon annan tog min dotter på dagarna så att jag kunde gå och lägga mig. Däremot så hade det hjälpt mig om någon tog barnen och gick ut i parken i 2 timmar så att jag hann så här komma ikapp med typ, inte vet jag, ibland vill man bara rensa ur kylskåpet utan att bli avbruten i 40 000 gånger. Och så finns det ju vissa människor som bara så här, men strunta i om det ser ut så, låt det vara lite stökigt. För min del blev det bara värre. Om det var stökigt och rörigt hemma så blev det ännu stökigare och rörigare i mitt huvud. Och då skulle jag liksom dels bli lite så här skammad för att jag valde att städa framför att sova. Ja, men om du är så trött, varför sover du inte istället för att städa? Jag kan för det första inte sova på dagtid och för det andra så blir jag ännu tröttare av att det är stökigt och jag inte hittar någonting. Så just det här att man kanske bara, ja, men erbjuder hjälp med någonting annat. Mm. Vill du ha matlådor? Vill du att jag ska åka och handla åt dig? Ska jag komma och skura ditt badkar? Ska jag lyfta ut fronten på badkaret och ta det där äckliga som ligger längst in? Ja, men det kan man ju vara skönt om någon annan kan göra det. Liksom. Gå ut med hunden, inte vet jag, vad som helst.
Så att det här är också ett tips alltså för er som funderar på att alltså den här lilla småbarnsfamiljen som ni ska fira jul med. Alltså det är kanske så, alltså, köp en städtjänst åt dem till exempel under ett halvår eller någonting.
Ja, gud. Det hade varit...
Alltså matkassar som levererar fantastiska.
Hur bra som helst.
Du, Miriam, alltså, förutom då, alltså, vi ska tipsa om det här, så boken heter Lite trött, bara annars bra. Den tycker jag ni ska köpa som årets julklapp. Sen har jag en annan, alltså, tips, alltså, för du är ju alltså som en multikonstnär lite grann. Du är skrivande journalist, du skriver böcker, författare och du är dessutom en av Sveriges grymmaste tatueringsborttagare.
Jag anade att det skulle komma någonting om detta.
Ja, men kul. Alltså, jag tänker då, Miriam, alltså, Zlatan Ibrahimovic, han har ju varit lite granna på alla svåra läppar, åtminstone sista veckorna, med tanke på att han gick och köpte någon Stockholmsklubb.
Jag har något rykte om det.
Ja. Mm. Alltså, det dök upp i mitt flöde folk som ville bli av med sina Zlatan-tatueringar. Har du...
Jag har fått väldigt många länkar skickade till mig med, här har du tips på lite nya kunder. Jag har förstått att det är väldigt många som har skaffat en Zlatan-tatuering som kanske inte är så himla nöjd med det beslutet nu. Men jag har inte fått några bokningar än, men jag tänker att det kommer säkert. Det kanske också blir årets julklapp.
Så precis, och någon som då sitter där och funderar på att ja, men jag kanske skulle ge bort den i en julklapp. Alltså om man nu tänker sig processen av att ta bort en normalstor Zlatan-tatuering, hur många behandlingar gör det ont? Så här bara lite kort.
Det krävs ganska många behandlingar, det gör ganska ont. Men det går att få ett jättebra resultat. Sen får man ju vänta ett tag. Jag vet inte hur många fler klubbar han hinner köpa och hur många klubbbyten han hinner göra, och han kanske hittar på något ännu mer spännande innan det är dags. Man kanske vill spara sin tatuering, det vet jag inte.
Ja, det finns alltså hopp om att plocka bort den.
Det mer finns det absolut.
Ja, vad härligt. Du, Miriam, årets 2 julklappar, lite trött bara annars bra. Annars plocka bort en tatuering. Därför de som redan har allt.
Exakt.
God jul, Miriam.
God jul, Hasse. Lördagsgästen på Retro FM.